sträcka sig längre efter fler människor.
Yes. Så vi ser. Ja, vad kul att vara här idag. Fira gudstjänst tillsammans. Kul att det var så många som kunde komma idag också. Trots att det är mycket, mycket annat runt omkring. Tänkte vi ska börja med att be lite snabbt på tillsammans innan predikan. Ja, Jesus, jag tackar dig för din närvaro i den här gudstjänsten här. Tackar dig för att du låter ditt ord göra det som det har sänds ut till att utföra det här. Tack för att du inte låter ett enda ord som kommer från dig att inte utföra ditt verk, Gud. Tack Jesus för vad du har för oss i den här gudstjänsten. Och Herre, vill vi inte missa den här möjligheten vi har att vara inför dig och att höra ditt ord, Herre. Jag ber att vi ska få lyssna med öppna hjärtan på det som är från dig verkligen, Gud. Och jag vet att det är uppenbara saker i ditt ord som vi inte har sett på samma sätt, Herre. Jag vet att vi ska se nya saker och så att vi kan lära känna dig djupare, Gud. Tack Herre för det, i Jesu namn. Yes. Ja, för den som inte känner mig då så heter jag Johannes. Så det är bra. Och min fru, hon var här på scenen innan. Hon heter Emily då. Min underbara fru. Och jag tänkte tala lite om ett väldigt spännande ämne. Jag vet inte om jag har hört, det var länge sedan jag hörde något sånt som var tema. Så jag tyckte det var roligt när jag fick det här ordet som temat. Och det handlar om att ofta när man hör predikningar så kan det vara väldigt vanligt att predikanten förkunnar att vi är så beroende av Jesus. Och det är ju verkligen, verkligen sant. Något som jag inte tycker är lika vanligt som ändå lika sant. Det är att Jesus är 100% beroende av dig och mig som hans församling. Det är något som jag är väldigt uppmuntrad också att tänka på. Och vissa kanske tror när man talar om de här bitarna att Gud är beroende av oss. Att då kanske, det kanske innebär då att om inte jag tror på honom, då kanske han blir lite mindre eller inte lika stor och häftig då som han är. Men det är inte det som vi pratar om idag. Gud är ju aldrig, kan aldrig bli mindre eller mer eller mindre suverän, utan han är alltid liksom den han är. Helt oberoende av oss på det viset. Men sen är ju det en annan sak att när vi väljer att tro på honom så gör det någonting med hans hjärta. För han, det jag menar är att han är beroende av våran kärlek. Han tål inte att vara utan oss. Det är en del av hans natur. Så det är stort det. Det är både det här området då att han är beroende av oss på det viset att han klarar inte av att inte vara med oss. Han klarar inte av att vi är någon annanstans än med honom. Att han måste ha oss liksom. Men det finns också ett annat sätt som han är beroende på som jag ska gå in på lite mot slutet. Och det är så här att det här som gäller när Jesus blir människa allting för 2000 år sedan. Det visar verkligen hur mycket han älskar oss. Och det står i Romarbrevet 5:8. Vi kan ju ta fram våra biblar där. Det är många som har, annars finns det längst ner här i lokalen. Vi ska läsa ganska mycket bibel ihop. Så det känns ju stabilt. Och det är Paulus här som skriver ganska välkänd vers kapitel 5:8 i Romarbrevet. Och sen när vi har läst det så kan du hålla kvar fingret där, för vi ska läsa lite längre fram sen i Romarbrevet också. Hör ni mig då? Ja, bra. Det är jag som har lite låg medhörning där. Det får gärna ljudtekniken hjälpa mig med. Då ska vi se. Då är det kapitel 5 och vers 8. Då står det så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Så det finns att Gud, om du tvekar någon gång om Jesus älskar dig eller om Gud älskar dig, då kan du kolla på korset. Han har redan bevisat det för dig, sin kärlek till dig. Men då kan man undra, men hur stor är den här kärleken som Gud har för oss? Och det har Bibeln ett väldigt klart svar på. Vi ska läsa från Johannes 17 alldeles strax. Men först vill jag fråga en liten retorisk fråga. Hur många här inne tror att Gud Fadern älskar sin son Jesus Kristus oerhört mycket? Vi ser hur många det är. Det är nästan alla. Det är bra. Och det var många som tog det. Och vi ska läsa lite vad Jesus säger i hans översteprästliga förbön. Johannes 17:21-23. Men ni kan ha kvar fingret där i romarbrevet som sagt. Då står det så här att Jesus, han ber då till Jesus, han ber till Gud att jag ber att de alla ska vara ett. Han ber för dig och mig. Och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. För att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Så då ska världen förstå att du har sänt mig. Och har älskat dem, alltså dig och mig, så som du har älskat mig. Det betyder att Gud Fadern i sin godhet och allting, han älskar dig och mig precis lika mycket som han älskar Jesus. Det är nästan värt halleluja alltså, tycker jag, i kyrkan idag. Det är häftigt det. För det står ju som ni var med och läste att du har sänt mig, säger Jesus, och har älskat dem så som du har älskat mig. Så det finns alltså ingen skillnad på den kärleken. Det tycker jag är väldigt stort. Man tänker inte till så ofta på det. Så vi är Kristi medarvingar. Helt och hållet drabbade av Gud Faderns väldiga kärlek. Och det var så häftigt, jag tyckte det här temat som Lennart hade här, det var ett av de få bibeln som jag inte slog upp, men jag skulle säga att Gud är kärlek. Det fick vi, har vi redan läst tidigare idag. Och det finns ingen kraft i världen som är så stor eller som är starkare än den kärleken. Och en av mina uppgifter här på jorden, det är att vi ska våga sätta vår tro till den kärleken som han har för oss. Den här kärleken, den är så självuppoffrande och den är så utgivande. Och så när man säger att Gud är kärlek, då han är liksom, han är uppoffrande och utgivande kärlek i egen hög person, kan man beskriva det som. Grekiska ord för kärlek finns flera stycken, bland annat filio, som betyder vänskaplig kärlek. Och det finns agape då, som är det grekiska ordet för den här kärleken som Gud säger att han själv är. Och den är liksom helt och hållet självutgivande kärlek. Helt osjälvisk kärlek. Och det är den kärleken som vi talar om. Så lika mycket som Gud Fadern älskar oss, älskar Jesus, så älskar Gud dig och mig. Det är något att begrunda. Och när vi har det här perspektivet då på Guds kärlek. Då när vi läser Johannes evangelium 3:16, det är en sån där klassisk vers i kyrkan, då man kan se liksom ännu djupare på det ordet, tycker jag, när man tänker på hur stor hans kärlek är. Så jag ska läsa det. Det är den här sån här vers som brukar kallas för lilla bibeln, för att det så kärnfullt beskriver Guds huvudbudskap för till oss. Då står det så här att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att var den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så det är så att ty så älskar Gud. Tänk liksom in på det när vi pratar om det, på det sättet, med den styrkan, älskar Gud världen. Någonting annat som säger någonting om Guds typ av kärlek för oss, det är ju hur länge han har haft den här kärleken för oss. Om det var sedan vi föddes, eller liksom hur länge har han älskat oss med den kärleken. Och då ska vi läsa från Jeremia i Gamla testamentet, det är kapitel 31 och vers 3. För det, när vi pratar om hur länge han har älskat oss, så är det i perspektivet på att han har ju alltid känt till att vi kommer att finnas. Och det är Jeremia bok, det ligger väldigt nära Jesaja. Så om du hittar Jesaja så är du ganska nära. Ska vi se. Det är efter Jesaja till och med. Ja, ni var snabbare med det, men jag har det uppskrivet. Och står så här i den tredje versen att fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Så säger Gud då det här till sin församling att med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Det är lite gammelsvenska. Va? Men det betyder att han tar inte bort sin nåd, för att han har aldrig, som alltid älskat oss. Så han kan inte göra annat än fortsätta med det och visa sin nåd mot oss. Så Gud älskar dig och mig med en evig kärlek. Och det betyder ju flera saker, men jag ska ta upp några av dem.
Och det betyder bland annat att Gud Fadern, hans kärlek, den innebär att han alltid älskat dig. Till och med när du inte fanns här på jorden så älskade han dig alltså. Men det betyder också att han älskar dig här och nu. Och det tredje då som jag kunde komma på, det var att han kommer aldrig sluta att älska dig. Och det är mycket kärlek här idag. Det känns bra. Så han är verkligen helt upptagen och helt beroende av oss i sin kärlek. Det är någon som visar detta. Vi ska också läsa ett brev av Paulus till här i Efeserbrevet 1 och 3. Väldigt välkänd och matnyttig vers. Man skulle kunna predika flera predikningar om den versen om man skulle ha tid. Men det har vi inte idag. Så vi ser. Vi pratar här om hur länge har Gud egentligen älskat oss. Och vi får se om det står exakt samma i din översättning. Jag tog en översättning som jag tyckte fångade, liksom betonade bra det jag vill säga i alla fall. Och då står det så att välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Wow. Det här är bra alltså. Så det betyder alltså att i sin kärlek till oss, till dig och mig, så utvalde han dig redan innan du kom till i din mammas mage. Redan innan världens skapelse till och med, så utvalde han dig att tillhöra honom. Och att allt det här med att vara helig och fläckfri, det är en annan predikan, men det jag vill säga att det var liksom en kärleksgärning, han hyste sån kärlek till dig, det var därför han utvalde dig. Han liksom valde ut dig redan innan du skulle komma till jorden. Och när det handlar om de här bitarna då, att hans eviga kärlek, den har funnits hur långt tillbaka i historien som helst för dig och mig. Så det är så viktigt att den kärleken inte bara får drabba våran hjärna, att vi förstår det, men det låter ju otroligt. Det står ju ändå i Bibeln att han älskar oss. Men får väl tro på det, utan det är så viktigt för dig och mig att vi också får uppleva den i våra hjärtan. Att Gud får verkligen visa den för oss på ett konkret sätt. För det är först då han kan föra oss in i saker som han lovat i sitt ord. Det är först då han kan använda dig till alla förberedda gärningar som Efeserbrevet 2 talar om, som han har för dig. Och det är först då när du vet att du vet att du vet att han verkligen är för dig. Så du kommer få uppleva alla de segrar han har i beredskap för oss. För när vi lär känna Guds kärlek till oss, så blir det så mycket lättare att lita på att det finns löften som också tillhör oss. Vi ska läsa vidare från den där boken som vi pratade om förut, Romarbrevet nu. Så ska vi gå fram några kapitel längre fram. En liten bibelvandring här om Guds kärlek, det är roligt. Och det är från kapitel 8 där. Och hela kapitel 8 är ju väldigt matnyttigt. Skulle man kunna läsa varje dag om man hade tid. Och det var ju skönt man hade. Men det är så mycket, alltså, det handlar så mycket om det som Gud har gjort för oss verkligen. Som finns i våra liv. Som vi behöver bara tänka på att det finns. Men det är från vers 31 vi ska läsa. Och sen fram till vers 38. Jag tror att det är slutet på kapitel 8. Och då ska vi vänta in alla att de hinner hitta detta. Då står det så att vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Det är en bra retorisk fråga. Han som inte skonade sin egen son, Jesus alltså, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är en med den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Du har någon som ständigt ber för dig i himlen. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men så kommer en liten kontenta att, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Eller står i en översättning att vi är mer än segrare. Det är också en bra översättning. Men det står det att vi vinner överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Så jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Halleluja. Oj, oj. Så jag är övertygad om att Gud, han har ett bud till dig idag här. Han har ett budskap till dig. Han vill ge dig ett livsförvandlande möte här idag. Så du får uppleva hur han egentligen älskar dig. Om det finns något tvivel. Och om det inte finns det, så vill han påminna dig om det igen. Så du kan lägga det gamla bakom dig. Jag upplevde ett ord innan jag förberedde den här prediken som jag tror är till någon eller flera. Och det kanske är någon som lyssnar på vår hemsida sen. Jag vet inte, men det kanske är någon här också. Jag tror att Gud säger det här, att se, jag gör allting nytt. Lägg det gamla bakom dig och se dig inte mer om över axeln längre till det som har varit. För det som har varit är inte längre, och det som är, det är. Och det som kommer, det kommer jag att leda dig in i. Om det är så att du sitter här idag som bär på oförlåtelse mot dig själv kanske, eller mot någon annan som du känner, så kommer Gud ge dig kraft nu att i tro förlåta dig själv eller de andra. Och Jesus, han löser dig. Jesus, han vill lösa dig. Han löser dig här idag i Jesu namn från det gamla som har varit. Det kommer en ny tid in i ditt liv. Där du har sått kommer du få skörda. Amen. Ta emot det om du känner att du är träffad. Så när vår hjärtan verkligen tar till sig det här budskapet om att Gud, Fadern, är 100% beroende av oss, då är det så mycket lättare att tala om den andra betoningen av att han är beroende av, som jag vill nämna om. Och det är att Gud Fadern också är beroende av dig för att föra ut hans kärleksverk i världen. Så det ena handlar om det inre av oss, och det andra handlar om något som vi ska få vara med att utföra. Vi ska läsa Matteus 28 nu. Men det brukar kalla det för missionsbefallningen. Jag tror inte det är ett bibelord, eller bibliskt ord, men det är ju inte felaktigt att det är en form av befallning, såklart, som Jesus ger då. Och det är intressant. Och det är från vers 16 till 20 sen när vi har hittat det. Och vi kom in i en liten story här när Jesus har uppstått från de döda. Vilken grej, alltså. Det måste ha varit häftigt för. Det var bara 11 lärjungar kvar då. Judas hade ju inte riktigt varit med på barnen tyvärr. Och då så träffade de 11 lärjungarna honom tillsammans. Och det står ganska intressanta saker. Och då står det så här, att de 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Och det kan vara så med dig och mig också. Du kanske har haft ett liv med Jesus, kanske har vuxit upp i kyrkan. Och det kan vara så att det finns tvivel. Och Gud vill hjälpa dig med sådana tvivel. Det är liksom, tvivel är inget positivt i sig, men om det leder till att du kommer ut starkare ut från tvivlet, så kan Gud använda det då. Då kan du hjälpa någon annan som har tvivlat. Och då står det så här, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Därför ska jag, Jesus, gå ut och göra alla folk till lärjungar. Nej. Men det stod väl, så står det väl inte. Nej. Vi tar en gång till nu. Då står det så här, att gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, sa han till oss. Och sen lärjungar där. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt och se jag med i alla dagar inte tidens slut. Så det är... Det var en liten retorisk grej jag gjorde där för att göra en liten poäng. Och tänk om det var så att Jesus hade sagt att det var han som skulle göra jobbet. Ja. Nu sa han inte så. Istället så gav han oss som sin församling det stora uppdraget att älska våra medmänniskor till Jesus. Vilket uppdrag vi har. I och med detta så har han alltså gjort sig själv helt beroende av oss. Att som hans älskade barn då, att vi just går ut här i Jönåker och Nyköping och Sverige och till jordens yttersta gräns med den här stora kärleken som vi fått uppleva i våra hjärtan.
En del kanske tycker att det här känns knepigt. En del kanske tycker att det känns som en överkurs. Alltså, gäller det verkligen alla eller är det bara om man är superkristen? Liksom? Men jag skulle säga så här att om det är så att man har mött Jesus och hans livsvandrande kärlek på riktigt, så menar jag på att det är helt omöjligt att inte tala om honom. Det bara kommer komma ur dig om du har fått möta detta verkligen. Så det tycker jag är hoppfullt för oss. Och vi läser mer från andra Korinthierbrevet 5. Det var nästan som Paulus där också. Det var nästan som man höll min predikan, fast koncentrerat. I alla fall slutet av det. Jag ska läsa från vers 11. Sen när vi hamnat där. Så handlar det om det här, hur vi kan få vara med och gå ut med kärleksbudskapet. Det är från vers 11 till vers 21. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är. Och jag hoppas också att det är uppenbart för era samveten. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud? Är vi vid sans och besinning, så är det för er. Kommer en liten huvudvers här. Ty Kristi kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen och därför har alla dött. Vi kan stanna där innan vi läser vidare vers 15. Det kan vara en märklig mening när Paulus säger det här att en har dött i alla ställen, alltså Jesus, och därför har alla dött. Men det är samma sak som när Paulus skriver en vers att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det är samma princip att vi dör bort från oss själva när vi börjar följa honom. Så det är liksom både, det är inte bara Jesus som dog, utan vi dör också på ett sätt från oss själva till att göra för Jesus, som det handlar om. Och vi läser vidare från vers 16. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lär känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har gett oss försoningens, nej för mig, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud till Kristus, sändebud för Kristus. Eller Kristi ambassadör, säger en annan översättning. Det tycker jag är lite maffiga. Sådär. Och det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber då Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Ja. Ty Kristi kärlek driver oss. Det är faktiskt så att när vi har låtit Jesus förvandla våra liv med sin kärlek till oss, då kommer vi oundvikligen drivas av samma kärlek. Just för att andra ska få möta denna samma kärleken. Men det räcker inte att vi har fått möta hans kärlek en gång. Vi behöver leva i det här ständigt. Och leva nära Jesus. Vi måste ständigt smaka och se att han är god. Liten avslutande vers här från Johannes evangelium 15:9 ska vi läsa om detta. Som handlar om att liksom förbli i hans kärlek. Det betonar igen här om att det är samma kärlek också som man har för oss. Som finns liksom i treenigheten också finns ju Guds kärlek. Alltså Gud Fadern älskar sonen älskar den helige Ande, och liksom, det är fullt av kärlek i gudomen, om man säger så. Så det är samma kärlek som vi får vara en del av. Och då så står det så här i den 9:e versen: så som Fadern har älskat mig har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Ja.
tänkte vi ska blunda nu, den som känner att det känns naturligt, när vi går mot avrundningen här. Så när vi går mot avrundningen, mot den här gudstjänsten, så ska du som sitter här också få vara med och få möjlighet att ge ditt gensvar till det som har sagts och förmedlats. Du som känner att du behöver ett första möte med Jesus och hans kärlek, den här stunden är för dig nu som vi har. Jesus dog för att ta bort alla dina synder, och så att ingenting kunde hindra dig från att komma till Gud. Vägen är öppen. Och tveka inte att komma fram här till första bänkraden om du känner att, att du behöver ett första möte med Jesus. Vi kommer ha några från äldste här i församlingen som gärna är med och ber för dig. Men jag vill också rikta mig mot dem som känner att de har haft ett möte med Jesus, men som känner att det var någonting i predikan som träffade ditt hjärta på ett speciellt sätt. Då har vi en stund här för dig också. Och det kommer vara, vi kommer ta en liten stund här i lovsång och tillbedjan då. Och då så då kan du ge ditt gensvar till det här som Gud vill säga till dig. Det kan vara gott att göra en tydlig markering för sig själv, att man tar ett avstamp, ett nytt avstamp i livet när man går fram på förbön. Så vi gör här framme bildigt talat av ett altare här framme. En plats där man kan överlämna sig åt Gud. På nytt eller för första gången. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus, vi prisar dig. Jesus. Tack att du dog på korset för oss. Tack att du öppnade hela himlen för oss. Tack Jesus att du inte kan hålla dig ifrån oss, Herre, för att du älskar oss så högt. Tack Herre för att den dagen när den första synden kom in i världen, Herre, när människan föll ifrån dig, så hade du redan en plan, Herre. Du hade en plan redan att föra oss tillbaka till dig, Jesus. Och tack Herre för den här Bibeln, Herre. Tack för Bibeln att det är verkligen som ett kärleksbrev till oss här idag. Och Herre, du ser om det finns någon speciell som känner att det här behöver jag höra idag. Jag ber att du ska röra speciellt vid människors hjärtan som behövde verkligen smaka av din kärlek idag, den här morgonen här. Tack Herre för att vi får sitta med vidöppna hjärtan inför dig. Tack Herre för vad du vill göra i våra liv, Herre. Och tack för att du också gett oss uppdraget att nå andra med den här kärleken, Jesus. För din kärlek, den saknar gränser, den tar aldrig slut.